David Castor heter jag, och min relation hit till Fiskebäck är förstås genom min hustru Anna-Klara som är uppvuxen här i församlingen. Jag är prästvigd för Svenska kyrkan, har jobbat i Svenska kyrkan i allmänhet, i FS i synnerhet, men är numera sedan några år tillbaka missionsledare för missionsorganisationen Norea. Vi sysslar med mediemission, lite här med Sverige och lite ute i världen. Jag ska få berätta lite mer om det så småningom. Men så långt om vem det är ni har framför er idag. Låt oss be. Tack Herre för att vi får tro på fullaste allvar att du är här mitt ibland oss. Jag ber dig Gud att du nu i den här gudstjänsten ska få röra vid oss, få leda oss något steg närmare dig, något steg på din väg. Hjälp oss Herre att se det som är svårt att se. Jag ber att det som jag ska få säga ska få vara dina ord, att det ska få röra vid våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Det är något speciellt vid en parentation att få berättat för sig om en livsgärning. När en missionär lämnar oss, som kallad av Gud själv har fått sprida ljus där mörker har rått. Som har fått gå med Guds ord in i liv och i sammanhang där det har varit okänt. Har fått vara med när människor som har sett utan att se och hört utan att höra har fått sina sinnen öppnade för att kunna ta emot det som är viktigast av allt. Budskapet, meddelandet, du är älskad av Gud. Budskapet som är viktigare än allt annat och som får sägas till varje människa på vår jord. Du är älskad oavsett hur duktig du är, oavsett hur mycket du har klarat av, oavsett vad du har med dig i bagaget, oavsett vad du har gjort, oavsett hur du har betett dig, oavsett vem du är, så är du oföränderligt, omöjligt för någon att ändra på, älskad av Gud. Och det behövs människor som påminner oss om det, och som redan kanske vet. Och inte minst människor som i missionens tjänst talar om för människor som ännu inte vet detta, som är viktigare än något annat att veta. Du är älskad av Gud. Gud känner dig. Gud vill någonting gott med ditt liv. Och den som är missionär får tala om det för många, eller kanske för någon. Och när en missionär lämnar oss så är det min bön och min förhoppning att bland er sitter många som kanske inte visste att ni faktiskt är beredda. Att ni har fått ett liv av förberedelse för att ta upp den uppgiften. Att gå in i den uppgiften. Om det handlar om att åka till södra Afrika eller om det handlar om att bjuda en grannen på kaffe. Det kan variera för oss. Men uppgiften finns där. Berätta för människor. Du är älskad. Du är värdefull. Gud vill ha med dig att göra, även om det kan vara svårt att tro. Jag har fått ganska fria händer att välja vad jag ska predika om idag. Och jag tänkte få ta upp några bibelberättelser. En del av er har kanske läst så här i den här raden jag fick skriva inför den här gudstjänsten om vad jag ska tala om. Och där ställde jag en liten fråga. Kan ni gissa vad jag ska tala om? Sluta den med. För jag sa att jag ska tala om möten som Lukas, evangelisten Lukas, skriver om. Möten där någon människa, jag minns inte exakt vad jag skrev, men där någon människa på väg från Jerusalem, på en väg ut från Jerusalem, plötsligt får ett omvälvande, livsförvandlande möte med den uppståndne Jesus. Så skriver jag lite så här, kan ni gissa vem jag ska prata om? Och så hoppas jag att några har gått och funderat så här. Och så hoppas jag att några har rätt. Och kanske har någon helt rätt. För det är nämligen rätt många det här passar in på. Och det är tre berättelser som jag tänkte få stanna upp inför med er idag. Tre berättelser. Och jag tycker det är lite fascinerande så här när man upptäcker saker i Bibeln som har stått där, allt har ju stått där hela tiden. Men när man upptäcker saker som man har läst och sett, men samtidigt inte sett. Och en sån sak för mig är det här ganska många år sedan, men jag vet att det för många är lite nytt när jag nämner det så här. Och det är ju att Lukas, han har ju skrivit Lukas evangeliet och han har också skrivit Apostlagärningarna. Det är ju en direkt fortsättning på Lukas evangeliet. Och där ganska tätt ihop står tre berättelser som är väldigt lika varann. Tre berättelser om människor som efter att Jesus har dött och uppstått beger sig ut från Jerusalem i olika riktningar och på vägen bort möter en omvändelseupplevelse. Och ni som har funderat på vilken berättelse jag ska ta upp, ni kanske får rätt på antingen två lärjungar som var på väg från Jerusalem till staden Emmaus. Eller också så kanske det var någon som tänkte på en etiopisk hovman som var på väg hem från Jerusalem. Och kanske var det någon som kom att tänka på Saul eller Saulus eller Paulus som omvändes på väg mot Damaskus. De tre tänkte jag lite grann få titta närmare på. En av de här berättelserna tänkte jag läsa för er. De andra refererar jag mer till. Och då står den i Lukas evangeliet kapitel 24, det sista kapitlet i Lukas evangeliet. Medan de talade om... Nu ska vi se här. Nu var jag på fel ställe, ursäkta mig. Jag bläddrar här. Jag var några verser för långt fram. Från vers 13. Samma dag, det vill säga den dag då Jesus har uppstått. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Och då stannade de, såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom, är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna? Och han frågade, vadå? Och de svarade, detta med Jesus. Från Nasaret, han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överstepräster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta så är det nu den tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom såg de inte. Honom själv såg de inte. Då sa han till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sen gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare, men de bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Och där stannar vi textläsningen. Vilka var de här lärjungarna? Kleopas och den andra lärjungen som var på vandring hemåt. Vi vet inte sådär väldigt mycket om dem. Ibland, inte helt ovanligt, så brukar man gissa att Kleopas, ja, men det kanske är samma person som ibland i Nya Testamentet nämns Klopas. Och i så fall så var hans hustru med vid korset när Jesus korsfästes. Traditionen från väldigt tidigt i kyrkan säger att han i så fall var bror med Marias man Josef. Kanske var det så. Det står inte i Bibeln att det var så, men kanske var det så. I konst och i många av våra huvuden så har vi tänkt och trott och tyckt att ja, men det är ju två lärjungar, det är ju två vänner, två kompisar som går där på väg hem, två män. Det finns ganska starka teologiska skäl eller funderingar som säger att nej, men det är väl inte så troligt. Om de gick från Jerusalem tillsammans, om Kleopas eventuellt var samma som Klopas, och om Klopas hustru bevisligen har varit i Jerusalem för att hon stod med vid korset när Jesus dog, och denna Kleopas sen är på väg hem och de bjuder med sig Jesus in i sitt gemensamma hem, då är det kanske troligare att det är man och hustru som är på väg hem från Jerusalem tillbaka till Emmaus. Men vi vet inte. Men det är en tanke som kan vara värd att väcka i våra huvuden. Att om vi nu har trott att det måste vara två män, så är det inte säkert att det var det. Och de här lärjungarna, de är på väg hem från Jerusalem. Jerusalem är i Bibeln en central symbol för Guds närvaro i världen. I Jerusalem står templet. I templet möter vi Gud. Och går vi bort från Jerusalem så går vi bort från platsen där vi möter Gud. Går vi till Jerusalem så går vi för att möta Gud. Det återkommer mycket i Bibeln, symboliken det här att gå upp till Jerusalem för att möta Herren. Och de här männen, den här mannen, den här kvinnan, de här människorna, de är på väg bort från Jerusalem. De är också på väg bort från det som har varit deras gemenskap en tid kring Jesus. De är lärjungar, de har följt, de har haft förhoppningar på honom. De har trott att han är den här Messias som skulle komma. De har inte riktigt förstått vad det innebär. Men de har trott att han är Messias. Han kommer med bud från Gud. Han ska förändra tillvaron för alla som vill tro. Och så gick det som det gick. Han dog. Han är död. Han finns inte mer bland dem. Och man förstår sorgen och besvikelsen hos de här lärjungarna när de är på väg tillbaka från Jerusalem. Det kan ju hända att de åkt upp till Jerusalem bara för påskhögtiden. Men jag tänker att det finns en symbolisk poäng att de lämnar. De lämnar gemenskapen som hade varit runt Jesus. De lämnar Guds stad, de är på väg tillbaka till det som har varit deras vardag, deras hem i Emmaus, en bit utanför, en bit väster om Jerusalem. Vi vet inte riktigt vilken plats som avses, det finns några olika Emmaus som det kan röra sig om. Men de är på väg tillbaka till det som har varit deras liv, bort från det som var deras hopp, deras tro, deras förväntan. Är de tillbaka till den vanliga vardagen där Jesus inte längre är en del av vardagen, för han har ju dött. Och i det skedet är de när de får sällskap med en främling. De är på väg till Emmaus. Emmaus nämns inte, det är inte en sån där plats som nämns en väldigt massa i Bibeln. Men den nämns faktiskt i en av de apokryfa böckerna. De som vi inom protestantisk kristendom inte riktigt räknar till Bibeln. Men som kan innehålla en del saker som ändå är, kan vara nyttig läsning. Och framförallt som var en del av tankegodset i Israel när Jesus levde. Så människor som först hörde de här berättelserna, var bekanta med berättelserna i de apokryfa böckerna. I första Makkabéerboken, en av dessa böcker, så står där om ett krig där främmande makt ville ha kontroll över Israel. Det handlar om ungefär 160-talet före Kristus. Främmande makter vill ha kontroll över Israel. De har intagit Jerusalem och de har förorenat templet. De har använt de heliga föremålen till saker som för Israels gudstroende såg som vidrigt, som en skymf mot allt vad sann gudstro är. Och folket, Israels folk, har börjat falla ifrån sin tro. Man har börjat anpassa sig till de nya tiderna, till att nej, men nu för tiden tror vi inte på det här längre. Nu för tiden tror vi på något annat. Det är bara de gamla, de bakåtsträvande som fortfarande tror på Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Det är bara de gammaldags som fortfarande tror att Mose var på riktigt. Men så är det några som står upp och säger vi måste fortsätta tro på Gud. Och vi måste kämpa emot. Och det blir inbördeskrig och en av ledarna för de troende trupperna heter Judas Maccabaios. Och i skedet när templet, när platsen som är central symbol, ja, kanske mer en symbol faktiskt, som är den centrala platsen för möte med Gud i Israels tro och liv. När den står där övergiven av de troende, för de får inte komma dit, skändad av de otroende, då står ett avgörande slag på en plats som heter Emmaus. Och där vinner Judas Maccabaios en seger som innebär att riktningen vänder. Och han kan med sina mannar börja röra sig tillbaka mot Jerusalem för att så småningom återupprätta templet. Återinrätta templet, föra tillbaka de heliga föremålen och återuppta en sann och riktig gudstillbedjan. Jag tror inte det var en tillfällighet att de här två lärjungarna fick sitta ner och samtala med Jesus i en stad som hette Emmaus. För det här är så typiskt för hur Gud verkar. Det hänger ihop och det kommer igen. Och lärjungarna som sitter där och samtalar, de går längs vägen och samtalar med honom, sitter ner och samtalar med honom. Och de känner inte igen honom. Deras ögon är förblindade, de ser inte. De ser honom men samtidigt ser de inte. Precis som det så lätt är för en människa att se men ändå inte se. Och du kan tänkas gå i en kyrka och besöka gudstjänster, delta i gudstjänster, till och med leda gudstjänster, till och med predika gudstjänster i ett helt liv och tycka att du ser och ändå inte riktigt se. Och du kan anstränga dig till det yttersta för att passa in i den där gemenskapen kring Jesus. Och ändå inte uppleva att du kommer ända fram. Eller så kan det hända någonting som raserar din bild. Den där som var det stora föredömet går bort och finns inte kvar längre. Eller den där som var det stora föredömet visar sig ha varit falsk på något sätt. Har gjort saker som han eller hon inte borde göra. Och är faktiskt inte i hela sitt liv det stora föredömet som du har trott. Och så blir reaktionerna, nej men det var inte så bra som jag trodde. Det var inte så bra som jag tänkte. Och så lämnar du församlingens gemenskap och så går du ut genom dörren och så går du tillbaka till det som var ett liv utan den där gemenskapen. Och där tror jag att Jesus vill komma och hindra dig en liten stund. Vänta lite, jag får prata med dig först. Jag får prata med dig först. Tänk igenom det här en gång till. Och jag hoppas och ber att han når fram till dig. Och att dina ögon får öppnas så där på riktigt. Dina öron får öppnas. Och du får se och höra att det är på riktigt. Det är inte berättelser. Det är inte gemenskap över kyrkkaffet bara. Utan det är gemenskap med en himmelsk Gud. Som vill dig allt gott och allt väl. Som har dött och uppstått för din skull. Inte bara som någonting som du har lärt dig och kan utan till och vet. Utan som någonting som får betyda att du är älskad och värdefull. Inte bara kunskap utan i känsla, i upplevelse, identitet. nästa person, eller nästa händelse. En etiopisk hovman. Vi läser om honom i Apostlagärningarna, kapitel 8. En hovman från Etiopien, han beskrivs i en del översättningar, kan man se titeln finansminister. I andra kan det stå att han hade ansvar för skattkistan eller något liknande. Finansminister brukar de som läst mycket om det här säga att det var nog en ganska bra beskrivning av vad han var i Etiopien. Det är ett land som ligger ganska långt från Israel, men som på den här tiden hade en judisk befolkning som funnits där sedan förskingringen tidigare. Och därifrån kommer alltså den här hovmannen. Han är eunuck, det vill säga han är kastrerad. Förmodligen, ibland används ordet lite oegentligt, men i grundbetydelsen så betyder det att det är en kastrerad tjänare. Och det gjorde man med en del män, för att man menade på att då blir de fullständigt pålitliga. Då har de inte en massa andra tankar som lurar iväg dem på olika utflykter. Så det här har förekommit i historien. Nu får vi besöka min son här. Det var en eunuck. Just den här eunucken som då har någon sorts tjänarroll är samtidigt förmodligen mycket högt uppsatt. Finansminister, det är ju ändå en rätt så hög tjänarroll får man säga. Och han har haft möjlighet att resa ända från Etiopien norrut upp till Israel för att besöka Jerusalem. För han vet att i Jerusalem finns Herrens tempel. Och där kan jag få möta Gud. Han har gjort en pilgrimsresa och han har satsat, jag menar, att på den här tiden resa den sträckan för att få komma till templet. Templet var ju bara som arkitektonisk byggnad måste den vara fantastisk. Ett enormt bygge. Vi går inte in på de detaljerna nu. Många av er vet precis, eller tror i alla fall att vi vet precis hur stort det var. Men gigantiskt fantastiskt bygge som man ju såg långt innan man kom till Jerusalem. För det var ett byggnadsverk i den storleken som man inte byggde på den här tiden. Nästan. Och han hade fått veta att där kan man möta Gud. Vi vet ju inte så mycket om honom. Var han faktiskt jude? Eller var han etiopier av annan härkomst som hade hört från den judiska befolkningen att detta tempel fanns? Det spelar kanske inte jättestor roll för berättelsen, men jag tror det spelar roll att tänka in att det finns en judisk kunskap och befolkning i Etiopien redan vid den här tiden. Men han kommer upp till Jerusalem, han befinner sig här. Vi vet ju inte riktigt hur det gick för honom, men vi vet en sak, och det är att om han är eunuck då får han inte komma särskilt långt in på tempelområdet. Därför att då är han rituellt oren. Så ganska tydligt är det markerat mot människor av hans sort. Att ja, du är välkommen nära men inte ända in. Du är välkommen inte riktigt hela vägen. Och du bör inte komma allt för nära våra ledare, våra religiösa ledare som skulle kunna berätta för dig. Och så har han åkt hundratals mil på vägar som knappt finns. Ja, romarna var rätt duktiga på att bygga vägar, men det var en lång resa, men givetvis lite struligare att resa än idag. Och så kommer han fram till staden dit han har sökt sig, och han kommer inte riktigt ända fram, för det finns hinder i vägen. Men han får med sina skriftrullar i alla fall, det visar ju på att han hade ekonomiska medel mer än de flesta. Han får med sina skriftrullar och sitter i vagnen igen på väg söderut från Jerusalem. Den förra berättelsen så var det på en av vägarna västerut från Jerusalem. Innan ni sätter och tittar på antika vägsystem och så kan det vara samma väg. För man kan få ta lite omvägar. Men det finns en markering i texten att den ena reser åt väster och den andra reser åt söder. Han är på väg söderut längs vägen. Det är en ökenväg rätt mycket. Den är oftast tom och det är mitt på dagen. Då är den nästan säkert tom. Och diakonen Filippos får uppdraget från Gud. Gå ut på den vägen för den står öde och tom. Och han går ut. Det finns många ställen i Bibeln som är lite roliga att stanna upp inför. Bland annat när en lärjunge till Jesus får uppmaningen: gå ut på den vägen för den är öde och tom. Jaha, det var ju synd om den. Ska jag råda bot på det? Står jag där så är den inte öde och tom längre. Det var ju bra. Han får gå ut på den vägen i alla fall. Och vet ju inte riktigt varför han ska dit. Och så kommer den här vagnen. Den här etiopien sitter och läser. Han läser väl högt. Jag har hört sägas att man på antiken inte visste än hur man läser tyst. Utan alla läste alltid högt. Jag vet inte om det är sant, men de säger det. Den här mannen satt förmodligen och läste högt i alla fall. Och Filippos slår följe med honom och går vid sidan av vagnen. Och så hör han att han läser profeten Jesajas bok. Och så frågar han: förstår du vad du läser? Och det gör han ju inte, säger han. För han har ju ingen som kan undervisa honom. Och så får de göra sällskap en stund. Och Filippos får sitta i vagnen och berätta för honom hur det han läser, hur profetierna han läser, stämmer in på den Jesus som ganska nyligen har dött och uppstått i Jerusalem. Och den här etiopien som inte riktigt var välkommen in i Guds närhet. Den här etiopien som upplevde att han passade inte riktigt in. Sådana som han var inte välkomna att komma till Gud. Tänk vad många människor som ni känner som tror sådana som jag är inte välkomna att komma till Gud. Just den här mannen fick möta någon som fick tala om att jo, det är du. Just sådana som du är älskade av Gud. Just sådana som du är välkomna att komma till Gud. Just sådana som du är välkomna att bli döpta in i Guds rike. Och så får de stanna vagnen och mannen blir döpt innan de skiljs åt. Och den etiopiske hovmannen reser vidare tillbaka till Etiopien. Och enligt traditionen, enligt legenden, så startar han den kristna kyrkan i Etiopien som en av världens absolut första kyrkor. Historievetenskapen bekräftar inte det här. De säger att den startade något senare men ändå är världens näst äldsta statskyrkobildning. Evangeliet, budskapet om Jesu korsdöd, uppståndelse och vetskapen du är älskad av Gud fick föras inte bara västerut utan också söderut ner i Afrika. Jag är uppvuxen inom EFS. Vi skickade Sveriges första utlandsmissionärer i mitten på 1800-talet till just Etiopien. De kom lite sent fram i en jämförelse. Men de missionärer vi har skickat ut till Afrika har ofta skapat vår bild, givetvis i kombination med hur världen ser ut, att kristendomen har ju först fått fäste i Europa och sen sprider vi den ut i världen. Så var det ju inte från början. Afrika och Asien var långt före Nordeuropa och inte minst Sverige med att nås av evangeliet. Det finns många människor som tror att de inte riktigt platsar, att de inte hör hemma. Jag hade, när jag var ungdomsledare för länge sedan uppe i Uppsala i en församling där, så var det en tonåring, han gick i nian. Och han hade inte mycket historia av att finnas med i kyrkan, men vi hade fått kontakt på något sätt. Och vi satt vid något tillfälle i ett litet samtalsrum, om det var han och en kompis till honom och jag och kanske någon mer, och pratade om tro. I kyrkan fanns också en del tonåringar som var uppvuxna i kyrkan. De var väldigt duktiga på väldigt mycket. De hade lätt för sig i skolan. De gjorde sina läxor. De klarade mycket. De hade någon i min närhet skulle säga att de pratade som vuxna. Så. Och ja, lätt för sig. Och den här killen som jag satt och pratade med, han sa så här: ja, men jo, men jag vill ju vara kristen, men jag vill inte vara som dem. Och så pratade han om de här människorna. För han tyckte inte att han var sån. Och så hade han fått för sig att det måste man vara om man ska kunna vara kristen. Det finns många som tror att de inte riktigt hör hemma i en kyrka. Det är tur att vi har missionärer som kan tala om för dem det kan hon visst. Det är tur att ni finns. Den tredje bibelberättelsen. Då har vi kommit till Paulus, eller Saul. Ni vet, han som såg som sin livsuppgift att stoppa den här nya sekten där man pratade om Jesus som om han vore Gud. Det var Sauls uppgift. Han förföljde de kristna. Och just när berättelsen som vi är inne på utspelar sig, då är han på väg till Damaskus, till Syriens huvudstad, till grannlandet. För dit har ju de kristna flytt när de blivit förföljda hemma vid. Han är på väg dit för att hämta tillbaka dem hem och kunna döma dem till prygelstraff eller fängelsestraff eller till och med dödsstraff. Det är exakt hur illa det skulle gått för dem vet vi inte. Och han är på resa. Och grejen med Saul eller Paulus, ibland har folk fått för sig att han byter namn där någonstans. Det gör han inte. Det ena är den hebreiska namnformen och det andra den latinska. Han använder dem vid olika, eller grekiska, han använder dem vid olika tillfällen. När han är på resa så plötsligt så ser han ett stort ljussken. Det dånar, människor faller till marken. Och detta är mitt på dagen. Det är mitt på dagen det händer. Förstå vilket ljussken som får dig att bli alldeles bländad och falla till marken och bli förskräckt om du är ute och reser mitt på dagen. Och inte mitt på dagen en mulen senhöstdag i Sverige när solen ligger lågt, utan i Mellanöstern med solen mitt uppe på himlen och strålande solsken och sandmark som speglar tillbaka allt ljus. Där blir det så mycket ljusare att han blir helt förskräckt. Och faller till marken. Och Jesus talar till honom. Jag är den du har förföljt. Jag är den du förföljer. Och så blir det en omvändelsesituation för honom. Det finns några situationer, några tillfällen i bibelberättelserna som jag tänker är samtidigt helt fantastiska och helt fruktansvärda för den som får uppleva dem. Jag tänker Josefs bröder när de befinner sig i Egypten och plötsligt får veta att det är deras bror som de har sålt som slav som står framför dem och har all makt över dem. Oj, vilka dubbla känslor det måste ha varit. Och det här är väl en sån där. Paulus, han får möta Gud och han blir övertygad. Det tar honom några dagar. Han får bearbeta det här i 3 dagar. Under den tiden är han blind. Och har inget annat att göra än att bearbeta de intryck han har fått i det här mötet. Och i det här tillsägelsen han har fått. Jag är Jesus. Det är mig du förföljer. Och han har ju fattat nu att oj då. Jag har satsat på fel häst. Jag har haft fel. Och jag har inte bara haft fel om en sak som inte spelar någon roll. Utan jag har förföljt människor. Jag har orsakat att de människorna som Gud har utvalt. Har jag gjort illa? Och då talar vi om en människa som har sett som sin livsuppgift att göra det Gud vill. För han har ju trott det. Han har ju trott att den här förföljelsen har varit Guds vilja. Han har gjort det som Gud ville, men det var fel. Vilken fruktansvärd insikt. Jag har trott att jag har ägnat mitt liv åt att göra det Gud vill. Och nu har Gud visat, nej, du har gjort precis tvärtom. Han behövde nog de där 3 dagarna att fundera, att hämta sig innan han fick kontakt med den kristna församlingen, med Ananias och de andra och fick bli en del av det sammanhang som han hade förföljt. Vi ska vara försiktiga när vi säger att vi gör det Gud vill. Och när det vi gör som vi tror att Gud vill skadar en annan människa. Då ska vi vara väldigt försiktiga och vara väldigt säkra på att vi faktiskt gör det Gud vill. Och någon gång kanske vi gör det, men vi ska vara väldigt säkra på det. För den dagen då Jesus står framför sig oss på vägen och säger, jag är den du förföljer. Det är en dag av mycket skam. Paulus var den tredje situationen där en människa som hade hamnat helt fel men trodde att det var rätt fick vända om och istället gå ut i världen och berätta för människor det viktigaste av allt. Du är älskad av Gud. Och det här är inte biblisk historia från för 2000 år sedan bara, utan detta är fullständigt giltigt i vår tid. En omvändelseberättelse till ska jag ta som avslutning, och då är vi framme på 2010-tal. Och den tar jag och kopplar lite till den senaste, för de är väldigt lika. En ung man, 15 år gammal, lever någonstans i Centralasien. Han, han är uppvuxen i muslimsk miljö. Han går själv till moskén en hel del. Hans familj är halvengagerade men ändå tydligt kopplade till islam. Han själv är kanske mer engagerad än familjen. Han lever i ett sammanhang där alla är muslimer, antingen till namnet eller faktiskt utövande. Det finns ett enstaka fåtal kristna, men nästan inga. Men han råkar få en kristen kompis i sitt fotbollslag. Och det är något som är annorlunda med den här kompisen. För han är, vi kan kalla den pojken jag pratar om för Abby. Abby tycker att den här nya medspelaren i fotbollslaget, han tycks bry sig om på ett sätt som andra inte gör. Han visar omtanke på ett sätt som Abby är ovan vid. Men han är ju kristen, och det är ju fruktansvärt löjligt och fel och tokigt. Så Abby är en av dem som ofta är på den här kompisen, retar honom, fryser ut honom, slår honom bara för att han är kristen, och de lever i ett land där det är okej att förfölja den som är kristen. Och detta är bakgrunden. Men Abby, han börjar ha drömmar. Han har drömmer om en man som kommer till honom i drömmen, som talar med honom, som säger vid något tillfälle att jag har valt ut dig, du ska följa mig. Som återkommer, men så där som det är med drömmar, när man vaknar så är det borta. Eller man försöker gripa tag i det, men det försvinner iväg. Men han kommer ihåg drömmen och återkommer. Och ibland, jag vet inte om ni har erfarenhet av det, jag har haft det några gånger. Ibland har man sådana där drömmar som man förstår att det här var inte bara en dröm. Det här var något mer. I Bibeln ser vi det vid flera tillfällen. Och Abby har de här drömmarna lite då och då, de kommer till honom. Han vet inte vad det är, han känner inte igen den här mannen, det är ingen han har sett innan. Så han börjar fråga vänner och bekanta om det är någon som vet vem den här mannen är, och så beskriver han honom. Ja, men han står där i någon sorts vit dräkt och han har någon stav i handen, och så brukar det vara får runt fötterna på honom. Jaha, och jag berättade om det här en gång i det som då var min hemförsamling, och det satt många barn med, och man bara så, de förstod genast vem det var, för de kände igen den här bilden. Ni känner igen den här bilden. En man med vit dräkt och med får runt fötterna. Det vet ju alla som är uppvuxna hos oss i kyrkor och så där. Ja, men det är ju Jesus. Abby hade aldrig sett de bilderna. Han visste inte, han hade ingen aning, och de han frågade hade ingen aning. Och han gick, till slut var det någon som tyckte, ja, men gå och fråga i moskén och försöka få reda på från honom. Och så går de till moskén och frågar, och de får veta från imamen att nej, den personen känner jag inte alls igen. Jag kan inte veta vem det kan vara för något. Och Abbe, han frågade, men kanske det är Mohammed som uppenbarar sig för mig. Och han fick det svaret, nej du, han uppenbarar sig för en på miljonen och det är inte du. Vad svaret han fick. Så han vet fortfarande inte vem det är, men den här personen återkommer ju gång på gång. Och så hamnar han i ett skede, han skadar sig eller får någon sjukdom på ögat. Så ögat svullnar igen. Han kan inte se på ögat, han går till läkare och får någon hjälp, och då öppnas ögat lite, men sen svullnar båda ögonen igen, så han blir faktiskt blind. Och medan han är blind så ser han plötsligt den här personen igen. Fast han sover inte, han är fullt vaken, men han är blind, men han ser personen framför sig, och då är han vaken, så då kan han ställa frågor lite mer strukturerat och fråga, ja, men vem är du? Jo, men jag är Jesus, den som du hatar. Ja, men jag har frågat alla vem det är. Ja, men de vet inte, för de känner mig inte, får han inte svar. Det blev Abbis, 15-åriga Abbis omvändelse upplevelse någonstans i Centralasien. Detta är hans berättelse. Jag kan inte gå i god för att varje detalj är sann, men detta är ungefär så som han berättade den för mig, så det är inte fler steg bort än så. Utan jag har hört det från honom, och jag har hört det från den pastor som han fick anledning att då söka upp. Det råkade ju vara pappan till den här pojken som han hade rätt jobb emot. För den pojken var ju den enda han kände, så han var ju tvungen. Det var pinsamt och det var jobbigt, men han var tvungen att gå till honom och fråga. Så det blev en omvändelseupplevelse. Det ledde givetvis till att den här pastorn hamnade i fängelse för att han varit behjälplig i att föra en 15-årig pojke till kristen tro. Men dagen efter han kom ut ur fängelset så träffade jag dem båda två och fick berättelsen från dem. Det händer idag. Människor som inte kan se får sina ögon öppnade. Paulus fick den han mötte Ananias efter den här händelsen. Den etiopiske hovnucken fick upp ögonen för vad bibeltexten faktiskt sa när han fick hjälp av någon som tog sig tid att sätta sig med honom och förklara. Och vännerna som var på vandring till Emmaus fick det när Jesus tog brödet och bröt det och gav det åt dem. Och så föll det som från ögonen täcket och de såg vem det var. Vi får hoppas och be att vi får se mer av vem Jesus är. Och att människor som vi får möta kan, kanske lite grann med vår hjälp, få se vad de inte tidigare har sett. Du och de är älskade bortom allt förnuft och all reson av Gud själv. Vi ber, tack Herre för att du älskar varje människa. Till och med den människa som är så där skitjobbig som jag inte står ut med. Att du älskar mig till och med när jag är så där jobbig så att ingen annan står ut med mig. Tack för att du finns i min närhet också när jag inte kan se eller ana eller tro det. Hjälp mig, hjälp oss var och en att tro. I Jesu namn. Amen.